Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det här är en podd från Aftonbladet.
Vet vad vi har gjort?
Nej.
Nej, det kan du inte veta. Vi har köpt en elbil.
Åh, grattis. Vad blev det för någon? En röd, blå.
En som går på el. Nej, den är svart.
Okej, okay, men en sån elbil, det vet jag.
Och det, ja, den heter Nissan Leaf. Ja. Jag bara dummar mig. Jag vet att den heter Nissan Leaf. Och jag är inte upphetsad.
Nej, men det blir man väl inte av en elbil, eller? Nej. Eller någon bil.
Nähä, för jag trodde att... Nähä, okej. Okay. Ja.
Vadå trodde
du? Det är det att jag måste sluta vila mig tryggt i att du alltid kommer ha en annan ståndpunkt. Nähä, jag trodde att du skulle säga, va? Det är ju jättekul. Va? Känner du inte känslor? Nej, men det ska ju vara något spännande och roligt. Ja. Men så Joakim kom hem med den och sen... Ja, och sen så fick jag nästan tjata på mig att jag skulle...
Känna känslor.
Ja, men att jag skulle köra iväg med den en liten bit. Och ja, om det är så här, du behöver inte ta ur nyckeln utan det räcker med att du har den i fickan. Du kan ha den i fickan hela tiden, du behöver gå fram och trycka på knappen och sen bara, jaha. Men det är som att jag är för, trots att vi har så otroligt gamla och fula och bilar, jag känner inte att det är, och också så har vi ju då lämnat en bil i inbyte då, heter det va?
Den som gick eller den som inte gick?
Faktiskt den som gick.
dåligt tänkt tycker jag.
Ja, men båda är ju sju sits då, de gamla, och men den som inte går så bra finns lite mer packutrymme, så att det fick bli så. Och den är också ännu mer miljövänlig och bla bla bla.
Men ja, just det här att den inte går överhuvudtaget, det bekymrar ja, inte. Det går att packa, men den kör ingenstans. Ni kan ha sån extraförråd.
Det har sin charm faktiskt, Klara. Mm. Och också, jag kan inte kokettera med att jag har skruttiga bilar om jag inte har skruttiga bilar. Så att jag får se det på det sättet. Och också så, nej men man har väl ändå någon slags relation till sina bilar på det sättet att man som vuxen minns alla bilar och hur de tog på en och så. Mm. När jag var då hade vi en sån och så blir man nostalgisk och sådär. Och den här bilen som lämnades in nu, den har vi ju haft i 14 år. Och så den var med när Kalmar FF tog allsvenskt guld. Då körde jag den här bilen med, vi fyllde den med folk vi tycker om. Och inklusive en bebis då som jag hade vid den tiden. Och så körde vi ner till Halmstad och så såg vi Kalmar FF ta guldet. Jag sprang ut med vagnen bland alla människor där på planen och så. Det är ju kopplat till den här bilen. Och ändå så händer ingenting i mig.
Wollin och Klara med Malin Wollin och Klara Lidström.
en viktig detalj här är att veta om att din man spelar i Kalmar FF. Annars tycker jag det är svårt att notera till varför du sprang ut vagnen på planen och var helt galet. Du har bebismamma som var helt galen i Kalmar FF, men absolut, ja, fortsätt.
Ja, nej, det är inte. Och du är ju, om man ska tänka ut ens minst sportintresserade människan på jordklotet, så är inte jag, utan det är ju du.
Det är jag.
Ja. Gud, har du haft på dig ett par shorts någon gång?
En gång på bild till bloggen. Ja, när jag skulle göra reklam för stödstrumpor för löpning. Så, ja.
Och det är ju inte ens en sport.
Ja. Nej.
Nej. Nej, men jag tror att jag tror inte att det bara är våra bilar, utan jag tror att jag är trasig.
Mm, okej. Okay. Men skönt att få en elbil i alla fall. Jag tycker att jag har inga känslor för några av våra bilar, förutom att det är väldigt skönt att köra en elbil och veta att man inte varje sekund man kör spyr ut något som dödar planeten. Det tycker jag är ett plus.
Ja, men å andra sidan, är det inte att något fattigt barn har gått ner i en gruva för att hitta det där jävla batteriet, eller?
Jo, men
det går
så
inte
att
göra rätt.
Alltså, man borde väl bara egentligen inte åka bil alls, men man har 52 barn som du har och bor i Kalmar och ibland vill se Kalmar FF ta guld, så måste man ju ha en bil. Så är det bara.
Så många resor för att se Kalmar FF ta guld. Ja, fast nu ska jag inte skratta först som skrattar först, utan de ligger faktiskt trea i tabellen, så att vi får väl se.
Ja.
Och då har jag en elbil och jag kommer inte kunna ta, för vi hoppas att de tar guldet på nära håll så att batteriet räcker.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder. Ja, vad vill du prata om?
Va? Sa du till mig?
Jag har en podd här ihop, Klara.
Jag tyckte det var så konstigt. Jag tänkte att det lät som att du ropar till något barn som har kommit in och försöker avbyta i bakgrunden.
Du säger va, liksom lika brutal som min mamma. Det här, liksom.
Va?
Istället för att så här, förlåt, vad sa du?
Va?
Ja, okej.
Åh, gud. Ja, men jag tror att vi ska ha musik. 5 juni 1998. Tjenixen, Pixen. Läget har ändrats drastiskt. Nyss fick jag höra att Lelle varit själv med de coola killarna ur klassen och att Hubbe gav Lelle en blöt kyss på kinden. Jag lovar att de är kära nu. Hur kan man göra så? Hon vet ju att jag är kär i Hubbe. Falska stropp! Mina chanser är nu minimala. Hur kan man vara så korkad som jag och inbilla sig att han känner något särskilt för mig? Man kan nog säga att det här var en läxa för mig. Det enda som håller mig uppe nu är något som Pedde sa. Han sa att Klara, hon kan man tycka om, för hon är den enda som kan vara både med poppisar och töntar. Men Hubbe sa faktiskt att jag skulle vara mycket mer poppis om jag var med de tuffa tjejerna. Men då han sa det blev jag ännu mer övertygad om att jag tillhör töntarna. Det är min plikt att hjälpa dem att få samma rättigheter som coolingarna. Mitt hjärta har gått i tu, men jag kan ändå inte gråta ut. Jag är chockad och jag är ledsen.
Jag hoppas vid din gud att du har bytt ut namnen och hittat på dem.
Nej, det har jag inte. Det är helt äkta namn.
Peddo och Hobbe och
men
Tutte.
Det är för det var deras smeknamn, så förhoppningsvis kommer de inte identifiera för normala människor, för oss, förutom för oss som gick i den klassen. Det här är ju alltså ett exakt utdrag i min dagbok och inte manuset till någon vuxen som försöker skriva på ungdomligt 90-talsvis, för att så här sjukt skrev jag poppisarna och coolisarna och vad sa du?
Tjenixen Pixen. You had me at.
Men alltså, oj, det helvete. Som är så jävligt.
Hur gammal var du?
Det här var 98, 14. Så jag var väl 12 eller 13.
Jaha. Mm.
Ja. Och det som hänt då är ju att en kille som jag var lite intresserad, alltså en kille i klassen, har liksom pussat min kompis, men då min kärleksfiende får man säga, på kinden. Och jag är ju inte arg på honom, utan jag är väldigt arg på henne, såklart. Hon har ju inte gjort något, men absolut. Och det här var bara en av alla saker jag läste i helgen när jag gick igenom mina gamla dagböcker från högstadiet och skrattade och alltså skrattade tills jag grät över hur fruktansvärt vidrig jag var, men också väldigt mycket så här ömma moderskänslor för den här tonåringen som höll på väldigt mycket. Det var väldigt mycket som, det hände inte så mycket i verkligheten, det mest utspelade sig i min dagbok där det var mycket intriger och mycket olika blickar och mycket olika positioneringar och så här. Men det jag tänkte på när jag läste var, eller jag kom på då något som jag inte har tänkt så mycket på som vuxen, men som i backspegeln kan jag... Det jag tänkte på när jag läste var hur moraliska kids är. Alltså, det är så mycket moral. Alltså, så här kan man verkligen snacka moralpoliser. Och då är man liksom super, super, super indignerad över att någon har pussat fel person, att någon har blivit påkommen med en lögn, någon har varit lite dissig mot en vän i skolan en eftermiddag, och det blev så stort och det var så viktigt med rätt och fel, och liksom att man väldigt snabbt på att döma ut en sån falsk, alltså hur kan man göra så, vilket svek, så det beter man sig inte, alltså man var så fruktansvärt moralisk samtidigt som man själv var otroligt omoralisk. Alltså, det ser jag i dagboken. Jag snackade skit, jag ljög. Jag ser i dagboken att jag hittade på att jag hade en pojkvän på en annan skola. Och det var en stor grej som jag höll på med. Alltså,
och, nu är jag med.
Ja, ja.
Nu är jag fast.
Och sen hade vi, det här är också en här helt sjuk sak. Det här är, som vi höll på med. Vi var två gäng i min klass. Och två tjejgäng då som var lite rivaliserande. Ett töntigt, ett lite coolt. Men då var jag med i det ena gänget. Och då ville vi spionera på vad det andra gänget höll på med. Och så då övertalade vi en av tjejerna i vårt gäng att låtsas bli ovän med oss och gå över till deras gäng och sen spionera. Och vad skulle hon ta fram för information? Alltså det var ju typ det här då med att Lelle hade blivit pussad på kinden av Hubbe. Och sen hade vi också den här, det här var jättevanligt. Jag vet inte om du känner igen det här, men det här ansågs vara väldigt, alltså en väldigt moralisk grej att göra, nämligen att man ringde och gjorde slut med kompisar. Alltså, för man kan ju inte vara kompis med bäst, om jag var bästis med någon och jag kände att mina känslor hade svalnat, det var otroligt omoraliskt att fortsätta vara bästis. Och då ringde man dit på telefonen och bara, alltså jag vill inte vara bästis med dig längre. Jag har inte de känslorna för dig längre, utan nu är jag bästis med Åsa istället. Och så känner man sig väldigt moraliskt högstående för att man var så ärlig, man tog det här med relationer på allvar, och alltså det är helt fruktansvärt när jag läser det. Känner du igen dig i att det var så här?
Inte att man ändå gjorde slut med bästisar, men att det var otroligt svårt att det var ju mycket svårare, det är ju lättare att ha en kille och att vara ihop med en person och ha ett hushåll, trots att det är jättesvårt och jobbigt och så, ja, så det trumfar nog ändå inte hur jobbigt det var att ha kompisrelationer i den åldern, därför att jag var så otroligt svartsjuk, och det har ju inte gått över i och för sig, men de känslorna var ju så starka. Och det var mycket, jag grät ju mycket mer då över svek än vad jag har gjort med någon sen i vuxen ålder. Ja, det är ju så konstigt. Det är som att säga, jag grät mer när jag var bebis. Ja, jo. Men det var svårt. Det var svårt eftersom jag var så väldigt... jag var tvungen och jag kände mig liksom inte trygg i vad jag hade någon. Och det är väl lite det kommer an på. Mm. Att man inte gör det, och då blir man osäker och så måste man ha bekräftelse. Och det orkar ju ingen med.
Nej, eller? Och sen... Nej, men så var det ju verkligen att man var så osäker. Och det var hela tiden att... Alltså väldigt mycket... Alltså det var ju verkligen en hederskultur, och det var verkligen också ett kastsystem, apropå hur jag formulerar mig kring coolingar och töntar, och jag ska se till att ge töntarna samma rättighet som coolingen. Alltså det var ett väldigt uttalat kastsystem. Jag minns någon gång att min mamma eller pappa frågade mig, bara, när jag höll på att referera till de töntiga och de coola, bara, men alltså hur vet du vem som är töntig och cool? Så här, alltså bara som en retorisk fråga för att liksom få mig att fundera. Och jag var helt så här, bara, men är du helt dum i huvudet? Det vet väl alla? Det är väl ingenting liksom... Det är klart att det inte är en uttalad grej. Det känner man ju bara. Det är så jäkla mycket kast och hierarkier och folk som gick mellan olika grupper. Man gick från töntig till cool och vad skapade det för spänningar i gruppen? Alltså det är så hemskt.
Men det där är ju en svårighet som förälder. Det är precis det du beskriver nu känner jag igen väldigt väl nu från mitt köksbord. Mm. Att när barnen eller ungdomarna ska beskriva något och så ska man ju vara god då. Mm. Mm. Då får man inte sitta och vara precis, fan. Utan då måste man, nej. Jag förstår inte vad du menar. Ja. Ingen är ful, ingen är dum. Alla har ett och sen så fort barnen inte responerar, jävla fittan! Så och då, ja. det blir så falskt och också såklart, men vad ska man göra, vad har man för alternativ? Och också börjar man ju fråga sin egen mammas godhet. Tänk om min mamma inte är så god som jag tror. Tänk om hon bara har fejk. Det är klart att hon har.
Ja, absolut. Ja,
så att, men jag tycker inte att lösningen är att man visar sina true colors för sina barn.
Nej, jag tror inte heller det.
Alltså, det är ett problem.
Ja, det är verkligen problem och jag tycker att jätteviktig grej man gör i relation till tonåringar i sitt liv, det är ju mildra deras starka moraliska indignation. För att han sa till mig, ja men det är väl inte så han menar, säkert inte så, eller ja men tänk dig, nästa gång kanske du som råkar göra samma sak. Alltså det är väldigt mycket att försöka liksom, de är så här jättefyrkantiga, jättemoraliska och så försöker man då, eller som vuxen måste man då hjälpa dem att mildra och liksom vara så här, det är väl ingen fara och ta dem på allvar med liksom mildra där, för att det är det som också gör att så fort någon gör, alltså den där intoleransen som man har i den åldern gör ju också att folk är så utsatta för mobbing och allting och utanförskap, för att det räcker med att ha fel sko eller skratta åt fel skämt, eller alltså det är så himla lätt att falla ur, men den här moraliska sidan finns, den är ju också, det är mycket som är bra med det. Jag tänker också att man blir väldigt passionerad för saker man tycker om. Alltså till exempel, jag blev ju feminist då i sjuan, ett år efter jag skrev den här dagboken. Och då gjorde jag bara en hel omvändning. Jag läste Fittstim och jag fick bara massa så här insikter och liksom. Och då började jag ju verkligen hata killar. Alltså jag var ju fortfarande killtokig, så jag ville ju alltid ha pojkvänner och så. Det hade jag aldrig några pojkvänner. Men jag hade liksom ett väldigt starkt hat och väldigt stark aversion mot killar, för att jag vet inte om jag pratade om det här i podden, men jag såg, det som var problemet var ju att jag var nog stor för att intellektuellt kunna se strukturerna, förstå vad är det här är diskriminering, det där är dubbelmoral, det där, nu är killarna så, det här är liksom, jag kunde liksom förstå det, men jag hade ingen livserfarenhet att tolka den här analytiska, den här faktan jag tog del av, så jag kunde inte vara så här, ja men de är 14 år, hur mycket krav kan man ställa på en 14-årig kille, han blir säkert bättre. Alltså, det blev väldigt mörkt och hemskt, för att jag kunde inte förstå att det skulle kunna bli på något annat sätt. Och nu, sen när jag är vuxen, så träffar man någon av de här dräggkillarna som man tyckte var ett riktigt svin och liksom sexistiskt rövhål, så här, och så bara, men jättegullig småbarnspappa, helt vanlig normal människa, och bara gud, tänk om jag hade förstått att mycket av det som jag då tolkade som kvinnohat när jag var i 14-årsåldern är bara att man är 14 år och det går över.
Är det inte också ett stort problem att du var 14 år, blev feminist, men också så ville du jättegärna hångla?
Ja, jag vet. Det var ett väldigt stort problem. Men unga människor är väldigt moraliska och fyrkantiga och väldigt tvärsäkra och det är väldigt svartvitt, och det kan man ju märka då inom feminismen som jag var engagerad i, men jag märkte också jättemycket i tonåren när jag blev kristen, och det var väldigt liksom, det var väldigt mycket, alltså fyrkantighet kring tron, väldigt mycket tvärsäkra påståenden om hur man skulle leva och vad man inte fick göra och så här, och man föraktade ju också på ett sätt de vuxna som försökte mildra det här och vara så här, ja men ja, göra det där viktiga jobbet som man själv nu gör mot tonåret, liksom, ja men det är inte så farligt och jag tror inte att Gud tycker, eller jag tror att det är någon feminism, så du vet så här, då kände jag ju ofta förakt. Och sen så har jag nu bara funnit mig vid 36 års ålder som en sån person själv, jätteur blaskad. Liksom, jag är jätteblaskig i min feminism, jätteblaskig i min tro, jätteblaskig i min moral. Alltså, det är som att det har inverterats. Om jag var väldigt moralisk utåt förut och väldigt...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Tillåtande mot min egen dåliga moral inåt, så är det tvärtom nu. Jag är ganska ganska så här blasé kring andras dåliga moral, eller liksom, ja men, eller om andra gör trevliga saker så kan man som vuxen kvinna känna att det är inte så farligt, men däremot mycket hårdare inåt mot hur jag, alltså med att se hur jävla dålig moral jag faktiskt har, eller gud vad falska jag är, eller gud vad småaktiga eller så. Det är som att det har vänt på sig med åldern.
Mm. Det är också att du är kvinna, att du är hård mot dig själv inåt, eller?
Ja, men det, jag tycker inte att det borde gå bort. Jag tänker att fler borde bli så, eller? Det är väl bra. Jag fick ju barn när jag var 24 och... var ju väldigt fyrkantig då också. Som, det kanske har att göra, inte kanske har att göra med ålder, kanske när man är ny på någonting så är man väldigt fyrkantig och liksom noga. Alltså, jag tyckte, det här kanske också sagt det på det, men jag minns att jag och Jakob satt på en strand med Bertil som var 4 månader, och så var det något annat par som satt med ett bebis som var lite äldre och satt och matade den med glass. Och vi verkligen bara, de ger liksom barnet glass. Alltså, varför fel på folk? Alltså verkligen, det var det sjukaste jag hade sett. Hur kan jag med barnen glass och så här plastiga kläder med fula tryck, liksom har de ingen, och sen klipp till Ulf, min yngsta är liksom 6 månader och gråter och det är bara så här, ge henne pepparkaka så han blir tyst! Mm. Och så har man gjort resan från att vara så jävla duktig och moralisk till att se att det är jättesvårt, och det är jättesvårt att vara förälder, och man får ta massa genvägar för att det ska funka, och ja, man är inte så himla duktig helt enkelt.
Mm. Men vad vill du få sagt?
Jo, det jag vill få sagt är, det jag vill få sagt är att den här blaskigheten som man har, kan man ju, jag kan själv känna ett frakt för den ibland, att jag har blivit så urvattnad och så himla mycket liksom grå i mina, alltså jag är inte så svart och vit, jag tycker att det är alltid så här, det beror på, man kan inte säga att det är fel, man kan inte säga att det där är fel heller, ja. Men då kan jag också känna att det finns ju vissa människor som aldrig har kommit förbi det här stadiet. Det finns ju många mammisar som fortsätter vara så här med skärmtid och socker och sånt, och så finns det ju, jag tycker det kanske är tydligast i mammavärlden, när man träffar äldre kvinnor som har haft barn, och så märker man, har de här människorna blivit ödmjukade av livet? Har deras vassa kanter blivit liksom avtrubbade? Eller är de så när de pratar med en och frågar, jassa, hur mycket skärmtid är ni då? Jassa, ja, våra barn fick aldrig äta godis. Vi tog aldrig upp dem när de skrek. Alltså att, och kanske... politiskt också, att man tycker, ja men jag skulle aldrig tillåta sådär som det är i skolorna idag, att man hör liksom att den här personen har inte genomgått det här blaskiga urvattnandet och är en fruktansvärd person.
Men har det inte med att göra att om man som vuxen, som du då säger, fyrkantig, och man släpper inte på någonting, att man inte är, ja, det spelar väl ingen roll, det är väl inte hela världen och så. Jag upplever att de människorna som har kommit allra längst med att vad spelar det för? De kan ha ju mer energi och tankeverksamhet på de saker, de större frågorna. Exakt. I livet, de mer viktiga sakerna i livet, vilket gör att de vinner ju på alla sätt och vis. Och att jag själv, jag tänker om mig själv att jag kanske strävar efter att komma dit och är på väg dit med ålder och med att man nöts ner. Men att jag fortfarande är väldigt mycket i detaljerna och kritiserar vad folk säger och hur de formulerar sig i sociala medier eller i, vad det kan vara. Och att varje gång jag noterar det här beteendet hos mig själv så tycker jag lite mindre om mig själv. Därför att jag borde veta bättre än att vara petig.
Mm. Ja. Usch, måste vi sluta podda nu? För våran podd går ju ut på att... att störa oss jättemycket på folks. Men grejen är att jag tycker ändå att det är en viss skillnad, för att det är också så att vet man om det. Det här är också att du, som du säger, du tycker mindre om dig själv. Jag är också väldigt medveten om det här är jävligt barnsligt av mig. Det här är fånigt. Varför har jag på mig det här? Det här är en fånig grej. Men nu tänker jag att bry mig om det ändå. Men om man är liksom aningslös. Man på riktigt tycker man det är så viktigt med skärmtid eller socker eller vad fan det nu är. Att man liksom inte kan... Man kan inte lyssna på folk. Man kan inte bry sig om saker på riktigt. Så är det ju... Så jag hoppas att det finns en skillnad däremellan. Men det tycker jag ju är så underbart att närma mig 40. Och att jag, de flesta av mina vänner är ju 40 plus. Och jag har ju dessutom... många kvinnor som jag står nära som är liksom uppe i 60-årsåldern. Och det som är så skönt, det är också att jag har kunnat haka på den där visdomen som du sa, att vara sådär, att se the bigger picture. Jag tänker på min svärmor som, när jag diskuterar feminismen, hon är väldigt feministisk och liksom väldigt medveten, så orkar hon aldrig bli liksom arg. Det här var kanske länge tillbaka då, men jag sa någonting om att raka benen och så, ja, men det är inte så noga, det kan bli bra på många sätt. Alltså, man orkar liksom inte, man orkar inte peta i små saker, man orkar inte heller peta i barn, fostran i små saker. Det viktigaste är liksom att ge kärlek och fyll på, och sen blir det säkert bra på något sätt.
Jag vill inte höra andra kvinnor vara såna. Men jag vill gärna ha friheten att vara det själv. Därför jag behöver ju inte höra mig själv. Men också det här att prata om andra personer. Det är liksom små människor som sysslar med det. Man ska prata om idéer och vad det heter.
Mm.
Men det är ju så... Det är så gott. Det ger ju så mycket energi. Och jag är trött på att tänka att det gör mig till en sämre människa. Man måste väl kunna ha både och, men min mamma då, och det är väl, och om min mamma och dina kvinnor du känner i den åldern hade haft en podd, då hade de romantiserat 80-åringarna och att de är så duktiga och värdiga och så vidare. Så det är ju någonting som kommer med åldern. Det är vi inte de första att komma på, men min mamma, hon, om någon är dum mot henne, så tänker hon så här, okej, okay, är det här någon jag bryr mig om? Är det viktigt för mig att, nej det är det inte, då bara struntar hon i det. När man hade kunnat ha lite kul med det och gå in i det och gå upp i det och prata med Joakim och, om det, och, för det vill ju han jättegärna göra.
Men är inte det mer en fråga om personlighet? Alltså du kommer ju inte bli som din mamma bara för att du är i hennes ålder.
Jag vet. Men nej, det är det jag vet.
Hon är en bättre
det
är väl... person än dig.
Men
det är också så att hon skulle inte kunna ha... Hon skulle inte kunna skriva krönikor i Aftonbladet, för då gäller det att fan bli irriterad över det mesta och hitta en vinkel på det. Jag tycker också... Alltså, det handlar ju... Alltså, grejen, det handlar ju inte om att vara en... Det här är ju inte att vara en vuxen kvinna som är... så här, nej, alla ska få vara som med, låt tusen blommor blomma, alla är lika. Det är inte alls det mesiga, lite så här aningslös, utan man kan tvärtom vara ganska skarp, men man är krass liksom. Ja, det där kan vi inte hålla på och bry oss om, nu gäller det att fokusera på det viktiga här. Alltså det är mer den attityden än att vara så här liksom lite aningslös och bara tycka att allting går jättebra, för det är inte alls en sak, utan det är, man kan vara jäkligt vass och hård, man kan kanske vara ännu vassare och hårdare feminist till exempel, men man får inte för sig att liksom, ja, men så, och så kan jag känna inför hela, ska säga, det jättestor del av de här feministerna som kom fram samtidigt som min blogg blev stor, att jag har liksom känt så här, Ja, ja, men alltså, ja, den här feminismen, och de har gjort en jätteviktig sak för feminister, vissa av de här stora, mer offentliga feministerna, för unga tjejer som kommer fram. Men om man själv blev feminist när man var 14, så har man ju, då var ju Linda Skugge och Belinda Olsson och Carolina Ramqvist, de gjorde ju det där för mig när jag var 14, så att jag idag inte måste... Så att jag befinner mig på en annan plats i min feminism. Jag tycker att mycket av den feminism som diskuteras i offentligheten är väldigt ointressant, för att den är just på den här nivån. Raka eller inte raka benen? Får man visa bröstvårtan? Ja, alltså det, nu ska jag visa vilken, att jag också har en valp på magen. Alltså det är väldigt mycket som jag känner bara så här, jag orkar inte ens bry mig. Det här har ingenting med att göra. Alltså jättebra att de gör det, mycket, mycket bättre än det mesta annat som finns på Instagram till exempel. Men det rör mig liksom inte i ryggen. Det känns som att det är en sån perifer del av det som är viktigt för mig med feminism och jämställdhet.
När jag shufflade på Spotify i morse så ramlade jag över en låt som jag vet att jag har hört förut men inte riktigt kan placera. Det är av en artist, med en artist som heter Janis Ian. Mm. Och jag tänkte läsa för dig.
Yes.
I learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens and high school girls with clear-skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth, and those of us with ravaged faces, lacking in their social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems at 17. Så det är fint.
Så fint.
Mm. Och hela låtjäveln är så här. Jag vill gå ut med det, ja. för att hela, jag tycker att man kan lyssna på den, och så kan man tänka att vilket piss det är att vara ung om man inte är snygg, för då är det lätt. Men Joakim hittade stolt fjällskivling i skogen.
Ja, ja. Vilket hopp.
Och när han kom tillbaka med en korg så hade någon hittat dem. Men då hittade han nya fjällskivlingar en bit bort. För det är så typiskt denna Alexander Luka som jag lever tillsammans med. Ja, men vi ska till en lokal, och så magiskt när vi närmar oss lokalen så blir en parkeringsplats ledig precis vid ingången, och så vidare och så vidare. Han kan inte ha otur. Om han ramlar ner i en brunn så hittar han en skatt. Och så vidare och så vidare. Jag älskar svamp. Och särskilt som vegetarian så hänger man ju kvar i den smaken som den sista kötttutten. Och suger desperat på den här mörka, saftiga smaken. Men det är ju obehagligt med svamp. Dels husdjursvarianten av svamp som är champinjoner man köper i butik. Dels på grund av fenylhydraziner som är cancerogena, och dels på grund av jord som jag aldrig orkar borsta bort eftersom jag inte är en person som orkar torrpensla mina ingredienser. Visste du, Klara, att man inte ska äta mer än 200 gram champinjoner i månaden?
I månaden?
Jag äter minst 200 gram i veckan.
Oj, är det så bara i champinjoner eller är det
dags?
Är det all...
Ja, i och för sig, vad dum jag är. Eller jag är inte dum. Men, men jag äter alla typer av svampar, men mest så blir det ju champinjoner. Mm. Både skogschampinjon och de vitisarna. Mm. Och om hemmasvampen då är farlig, betänk då vild svamp som man hittar i naturen, som Joakim hittar i naturen. För att jag sa till honom innan han gick ut, och när han kom hem, och när han tillagade den, så sa jag, hur kan du ha självförtroende nog att tänka att det här är inte vit fjällskiv, vad heter det, vit flugsvamp, att svampar liknar varandra och den ena är god och den andra är död. Och så då tillagade han den för att han tror att han kan, han känner att han vet att han kan. Och så sätter vi oss ner och så äter vi, och så tar jag upp det medan vi äter, för att det höjer smaken för alla. Och sen, men det var ju bara vi som åt, inget av barnen. Och så säger tjejerna då att ja, men om båda äter, då dör ju båda och sådär. Och sen så, när jag har ätit nästan upp nästan allting så får jag ont i magen. Alltså jag får ont i magen så att, och i kvinnomagen kan man säga, skulle jag säga. Mm. Ja. Sen om det är det här, va? Om det är bakom kvinnomagen eller om det är i kvinnomagen, förstår du vad jag menar då?
Ja,
okej, jag
absolut.
Säger så här. Du förstår vad jag menar. Är det i livmodern eller är det någonting bakom livmodern? Eller alltså, eller är det någonting som jag menar jag är ju inte gravid eller någonting. Mm. Vad är det som händer? Och så kände jag att jag började svettas för att jag hade sånt.
Ja.
Och det är ju läskigt, för då vet man att nu är det inte inbildning.
Nej.
Nu har jag så ont att det kommer svett. Och sen så då först så la jag ner pannan på bordet.
Mm.
Och sen så började tjejerna satt ändå och pratade om sitt väldigt länge innan det var... Ja, okej, vad bra att ni snackar ert tjajt och jag ligger här och dör. Men så då efter en stund så reste jag mig upp och gick in och la mig i sängen ihopkurad och grät för att jag hade så ont. Och när man är på förlossningen och de säger så här, hur ont har du på en skala från 1 till 10? Ja, det var, jag skulle säga 7 mot en 8.
Oj!
Mm, mm.
Men Joakim hade inte ont någonstans.
Nej.
Nej,
men
bara
han är ju
någon slags abortsvamp åt som bara ja, slår mot livmödrar och har man ingen så går det bra, eller vad kan det vara?
Nej, vad vet man? Och jag men den svampskräcken alltså.
Mm.
När man tänker på de här som äter giftig svamp och så slås alla organen ut och
ja. Och sen
om de har tur så dör de.
Jag läste typ också typ att gamla svamplexikon då man ska inte använda gamla svamplexikon, för att förut så kollar man ju giftighet genom att äta dem, men vissa svamp, och det gick bra, och då var den är ätlig, men typ va? Att vissa svampar är ju då giftiga första gången, men om du äter dem 4 gånger så dör du typ, för att då har ju giftet lagrats i kroppen, så man ska verkligen, så nu kanske det var att du har ätit stolt fjällskivling den 5:e gången, och nu var det spiken i kistan, kan det vara så?
Måste du använda ord som kista när jag pratar om att jag var rädd för att dö?
Men du sitter ju här nu och poddar, så att så farligt kan det inte ha varit.
Ja, nej. Jo, så farligt kan det ha varit, för det var jag det gällde. Det som tar ner smärtan från en 7 mot 8 till en 5, det är ju också när familjen blir lite sådär, ska hon dö? Fan, man känner kärleken. Och så de frågar hur det är, de kommer nära mig. Och jag fick 2 Alvedon. Och sen så fick jag en sån här värmedyna på högsta hastighet, eller vad det heter. Och sen så på kanske en timme så gick det över, och jag vet inte vad det var. Det kom ju verkligen från ingenstans, och det var ju det som gjorde att jag trodde att det var svampen som satt sig i livmodern. Men vad skrattar du åt? Eller,
nej, att du åt, jag vet inte hur du tänker att din biologi sitter ihop om du äter svamp och den hamnar i, och gör ont i livmodern. Men absolut.
Fast varför inte? Jag menar
ja, men okej.
Okay. Ja, nej. Men jag klarade mig, men jag har ändå så svårt att förstå att människor vågar plocka svamp och tillreda. Det är ett självförtroende som jag aldrig, och jag, då har jag ändå ganska...
Men vågar du inte plocka?
Starkt självkänsla och starkt självförtroende, men aldrig någonsin. Jag skulle inte ens våga gå in på en champagneodling och plocka svamp till mig själv.
På en champagneodling?
Nej. Ja.
Wohlin och Klara med Malin Wohlin och Klara Lidström.
Där tar det slut.
Fint, då trycker vi av.
Då Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.